Hej hörni, mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast. Den fria varianten, Erik Stenborg. Vi har ju precis gjort klart det ordinarie avsnittet. Mycket spännande den här veckan.
Det måste jag säga. Det är ju framförallt dags för årets första sprinthelg med kanske, vad vi vet, ett helt nytt format. Det har disponerats om lite personal hos Mercedes, vilket vi fördjupar oss i. Och sen så har vi såklart Marcus Tracknotes. Det är egentligen så är det så här Marcus nycklar till Baku City Circuit heter den ju.
Så heter den, ja. Och vi pratar givetvis upp Marcus kommande race i IndyCar också i Barber. Men det här med Tracknotes är intressant att du tar upp, för det är nämligen det ni ska få höra nu. Baku Street Circuit är ju ett väldigt, väldigt speciellt ställe, och det är alltid bra att ha lite extra koll på en sån här bana som de kommer till. Och Marcus hade ju, när han tävlade i Formel 1, sin lilla svarta bok. Han gjorde lite små noteringar om vad som gäller för respektive bana för att komma ihåg från år till år. Och det är väl jättebra att vi kan dela med oss av de här tracknotes. Så här kommer de. Marcus Erikssons tracknotes för Baku Street Circuit inför Azerbaijans Grand Prix. Och via Play F1 Podcast, den hittar ni som vanligt hos Podme.
And that's the salvo of Marcus Ericsson.
Great success, mate. Great success.
Thank you.
Ska vi, Erik, tycker du inte det, landa i lite track notes ifrån Baku Street Circuit? Och ja, det är väl egentligen bara lämna över ord och bilder, i alla fall ordet, till dig, Marcus. Det är ju en otroligt speciell bana.
Ja, det är ju det, och jag kommer ihåg när vi kom dit första gången och tänkte man, hur ska det här gå? Liksom, den såg ju lite galen ut, minst sagt, på pappret, och även när man kom dit och gick den tänkte man att det här kan bli hur som helst. Men jag tycker den är överlag, så jag gillar den skarpt. Alltså, den är ju riktigt ball att köra, har väldigt mycket häftiga partier och just den här långa rakan. Så det är ju en stadsbana som verkligen, till skillnad från Monaco, bjuder in till bra racing och roliga race oftast. Det var väl första året som det var ett riktigt tråkigt race, som jag kommer ihåg rätt. Alla trodde det skulle bli helt galet, och så var det typ världens sömnbilder. Men oftast så brukar det vara rätt så händelserika race där som är roliga att kolla på.
Var det någon grej som teamet pratade om med dig just det första året 2016? För jag tror att det var ett Formel 2. Jag tror båda Formel 2-racen det året blev helt sinnessjuka. Och jag tror det var därför. Och Formel 1-racet blev tvärtom. Det var liksom ingen tog något initiativ överhuvudtaget. För att jag tror, min tanke i alla fall, är att teamen liksom internt hade sagt det så här: men nu ska vi bara hålla oss på banan, för att halva fältet kommer bryta och vi kommer få segern liksom. Minns du vad som var innan?
Jo, men det var absolut så, som du säger, att alla såg ju de här Formel 2-racen och hade sett banlayouten och bara tänkt att det här kommer bli kraschfest, och ja, håller du typ bara på banan så kommer du ta poäng och så vidare. Så jag tror alla hade sån inställning, och alla var så försiktiga på grund av det, så då blev det liksom helt tvärtom istället, så att det hände absolut ingenting och alla åkte bara efter varandra, och så ja, blev det fiasko kanske att ta i, men det blev ingen succé-tävling den där första gången.
Nej, som alltså var 2016 när Nico Rosberg vann för Mercedes, 2017 Daniel Ricciardo tog hem segern, och sen 2018 Lewis Hamilton, 2019 Valtteri Bottas, och 2021 då, med paus för 2020 och pandemin, så var det alltså Sergio Perez. Så vi har haft fem olika vinnare de fem gånger som vi har kört på den här banan, som är då en stadsbana, i huvudsak 90 graders svängar, väldigt många sådana i alla fall, åtminstone första sektorn, andra sektorn med trixie, och sen har vi avslutningen som är väldigt, väldigt snabb. Men Marcus, kör igenom ett varv utifrån de här noteringarna du har, så kan vi väl stanna på några nyckelställen när vi känner att det är läge att prata lite mer.
Det tycker jag låter bra. Vi börjar med första kurvan, och då skriver jag så här: maximera bromspunkten, viktigt att komma av bromsen och ta med minimumfart, exit brukar vara lite överstyrt. Rätt så, alltså straightforward kurva, kurva 1. Kurva 2, en sen tangeringspunkt, och kom på gas tidigt på grund av att exiten är ju väldigt viktig på grund av den långa rakan efteråt. Slicka muren i utgången. Det brukar man ju se att på kvalet framförallt, att man ska helst liksom nästan var i muren för att utnyttja varje millimeter där. Och det blir viktigt ju närmare kval du kommer och kommer att hitta den där gränsen.
Får jag spola tillbaka till kurva 1 nu?
Gärna.
Jag tänker på de där hiskliga farterna som ni har i slutet av den här långa, långa start- och målraken. Jag menar, det är ju fullgas i 10 000 år. Och sen då att bromsa ner där. Är det något, är liksom inbromsning ett problem?
Nej, jag tycker inte det. Man, på grund av det är så långt till den där kurvan så har man så pass mycket tid till att liksom placera bilen rätt och förbereda för den där inbromsningen, så har man ju bra referenspunkter där som flyttar sig genom helgen när banan greppar upp sig i och med att det är en stadsbana. Men oftast är jag tycker inte den kurvan är jättesvår även om man kommer med väldigt hög hastighet in i den.
Dessutom en fin avåkningszon som man kan utnyttja om det skulle gå på tok. Vi ska väl också nämna det att den här utgången, det gäller att hålla in höger bakhjul lite grann så att man inte smäller i muren där och man får överstyrt, som du själv är inne på, att man ofta får i utgången nu.
Ja, precis. Den kommer ut lite däcksbarriären. Liksom kryper ut lite i en lite onaturlig linje. Så det är på grund av att den utgången lätt är att du tappar lite bakhjulen, så måste du ofta ta lite marginal så att du inte sitter i muren om du just får en överstyrning där precis utgången.
Just det. Och sen efter kurva 2 då, banans andra DRS-zon, det är 2 stycken på den här banan. Viktigt som du sa då, slicka muren, bra utgång så att du hänger med upp mot kurva 3. Men sen börjar de här 90-gradersvängarna på riktigt allvar.
Ja, det är precis det jag skriver faktiskt. Kurva 3, traditionell 90-graderskurva. I kvalet så greppar det upp mycket här som gör att man kan komma av bromsen och ta med mycket minimumfart. Det är också ett väldigt bra omkörningsställe. Ja. Där igen så finns det ju en avåkningszon som gör att du kan under träningarna testa det fram och hitta gränsen. Men just där, som jag skriver lite, så är det ju, det greppar väldigt mycket upp i mitten på kurvan där. Men jag känner oftast, kommer jag ihåg, att det var mer att komma av bromsen som gav tiden och hitta mer i bromspunkten. Kurva 4, oftast understyrt i mitten och sen överstyrt utgången på grund av att banan faller iväg. Utgången så är det viktigt att snabbt komma tillbaka till höger sidan av banan för att förbereda för kurva 5. Så man får liksom vara, du kan inte hänga kvar och i utgången, utan direkt när du kommer ut ur kurvan så tillbaks och förbered för kurva 5 som är en chikan. Kurva 5-6 då, som sitter ihop, där är prioriteten kurva 6. Så kurva 5 är egentligen att du ska hålla åt bilen så mycket som möjligt, använda all curb och vara en tight linje så du får en väldigt bra linje genom kurva 6. Kurva 6 ska du dock inte använda curben, för den är lite hög och lätt kör du på den så liksom stöttar bilen ut lite. Och även där, lite som i kurva 1, så kommer muren ut i utgången. Så kommer du på den där curben och stöttar mot muren, så ofta så kan det bli lite tight eller så slår du i. Men som sagt, den kurvan är viktigt. Ge bort lite tid i kurva 5 för att få bra fart och tidig liksom gaspådrag genom kurva 6. Sen kommer vi ner mot kurva 7, väldigt tight kurva, den är väldigt smalt där. Mest tid finns faktiskt att vinna på att bromsa sent. För att du kan inte, på grund av den så tight och smal, så kan du inte ta med så mycket minimumfart. Utan du kan egentligen bara tjäna fart på inbromsningen där. Och även utgången, så du kan bara gå på gas när du har fått bilen rak. Så det enda sättet att tjäna tid där när banan greppar upp är att bara försöka bromsa senare och senare och senare. Men där också, det finns absolut noll avåkningszon, så går du över den där gränsen som man ser ibland, så sitter man ju i muren, för det finns inga marginaler att spela på.
Och ännu mer så i kurva 8, 9, 10 som vi kommer till då?
Ja, verkligen. Där är det ju den mest speciella kurvan på banan. Och jag kommer ihåg när man kom där första gången så tänkte man att det här är ju helt, vi kommer inte komma igenom här. Det såg ju så tajt ut runt det där slottet eller vad det är som man åker emellan. Och där skriver jag att bromspunkten är samma i stort sett hela helgen. Men när banan greppar upp så kan det komma av bromsen tidigare och ta med mycket minimumfart. För det greppar upp väldigt mycket. Och där också, det finns ju faktiskt en avåkningszon. Men du måste, alltså direkt när du bromsar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då måste du välja den. Alltså du har ingen tid att känna jag är lite för snabbt in, utan så fort du bromsar måste du säga jag bromsar för sent och sen dra rakt. För att börjar du svänga in, då är du för sent och då sitter du i muren. Så den är lite lurig då, att du måste verkligen ta beslut direkt i inbromsningen, och det är inte så lätt att hinna ta det beslutet.
Får jag avbryta? Kommer ni ihåg det här?
I am stupid. I switch off everything.
Han tyckte att han var dum, Charles Leclerc. Han körde in i på utsidan, ja, på högersidan.
Ja, men det var en klassisk Leclerc-kommentar, känns det som. Han brukar ju vara sin egen största kritiker. Och ja, det var inte hans bästa stund, kanske.
Nej, det var inte det. Innan vi släpper kurva 8, där, ingången till den här borgen. Jag vet inte hur det var nu sista gången du var där, om de hade öppnat upp ingången lite grann. För de har dragit in kurvan på vänstersidan, så att det blir inte fullt lika tvärvinkel in, utan man kan snida lite in där, vilket gör det lite enklare, känns som.
Exakt, jag tänkte komma till det, och det har jag också skrivit, att det ändrades lite från åren. Den där curben, först var den väldigt stor och då var det extremt tight, sen tog de ner den lite, sen tog de bort den, sen flyttade de muren där på insidan, så de var lite olika specifikationer. Men som du säger, nu är den lite snabbare än när jag var där, att den är lite mer, att du kan ta med lite mer fart in i den kurvan, så den är bättre byggd nu än när vi kom dit första året. Sen kurva 10 då, när du kommer upp för backen där, du kommer igenom tajta kurva 8, 9 och sen kommer upp till precis över krönet, kurva 10, väldigt svår kurva, för att du går över krönet och då får du alltid understyrt. Och det är svårt att hålla bilen tajt, för att du kommer i rätt så hög fart. Men det är extremt viktigt att få tillbaka bilen och inte gå för brett i utgången, för att du går direkt in i kurva 12 som är en snabb vänster. Så kurva 10... försök att få fram en och betta så du kan hålla åt lite tajtare utgången. Sen direkt svänger du in i kurva 12. Och där ska du ta en tidig apex och släppa ut bilen i utgången. För att exiten där är väldigt öppen. Du kan liksom gå utanför banmarkeringen där och verkligen följa med muren. Och på grund av det så kan du gå på gasen tidigare än du tror. Det känns alltid där som att man är för sent på gasen. Då tänker man, shit, jag kunde ha gått tidigare på gasen. Så gör man komma nästa varv. Shit, jag kunde ha gått tidigare på gasen. Just på grund av hur den är doserad, den kurvan.
Är det här man ska se upp för Grosjean också?
Men Janne, nu förstör du ju. Hur kommer vi till kurva 14 här? Kurva 14 så skrev jag så här. Full gas, men se upp för Eriksson så han inte kör på någon.
Det står alltså i din egna bok, alltså.
Ja, men det vart ju en rolig grej. Så tänkte att då kan man skriva in det liksom, i noteringarna.
Du, den där Grosjean, grejen hänger kvar.
Det är inte lika kul.
Ja, men den grejen hänger ju fortfarande kvar. Det är ju liksom fortfarande liksom, så fort någon liksom kör av i närheten av dig, så är det ju fortfarande en grej.
Ja, innan förra helgen så var jag mest känd för att köra på Grosjean bakom en säkerhetsbil, fast jag inte körde på honom.
Men du, allvarligt talat, efter det, vad sas egentligen? Hur fasen fick de till det där? Det var ju, man måste ju ha varit både blind och dum för att fatta att det var bara rent... Alltså jag förstår inte hur de tänkte. Pratade ni något om det?
Nej, egentligen inte. Det blev ju en rolig grej då, kommer jag ihåg, att liksom alla garv åt. Men sen som sagt, det har ju levt kvar. Alltså när hände det? 2018? Eller var det ännu tidigare kanske?
Jag är osäker på vilket av åren det var, men det var det nog jag kanske.
Jag menar, det är över 4 år sedan det hände och det är fortfarande liksom en grej. Så det, ja. Men det är lite kul. Det är bara garva.
Sen kommer vi till ett ställe som jag uppfattar är jäkla svårt också. Efter kurva 14, ner till den här näst sista inbromsningen egentligen, innan man är tillbaka på start och mål.
Precis, kurva 15 som är den svåraste kurvan på banan. Det är ingen snack om den saken. Det går kraftigt nedför, plus att man måste svänga precis innan du bromsar. Så du håller ju tajt vänster och sen bara viker skarpt höger, försöker räta upp ratten och sen går det hårt på broms. Och den, just positioneringen där ingången är ju så extremt viktig, att försöka få bilen så pass rak som möjligt så du kan utnyttja dina bromsar. Har du lite att du har liksom ratten lite styrning åt något håll, så börjar du låsa däcken direkt. Och just hur kurvan sen är, så blir det väldigt kritiskt, för att den här muren i utgången, den liksom står och stirrar på den när du åker in i den där kurvan i stort sett.
Rätta mig om jag har fel också. När man kommer ner mot 15, när det går då ner, för du har kommit över ett litet krön och det går så, ni kommer fort där, riktigt fort. Och är det någon då som har stökat till det, eller är det långsamt precis i det här partiet, så är det svårt att upptäcka den bilen i tid. Stämmer det? Eller är det bara, ja, det stämmer en synlig
bra. Nej, det stämmer bra. Och där blir det oftast rätt så mycket så här lite scary moments, för att det är som säger, någon är på ett långsamt varv och så kommer man, det går otroligt fort ner för den där backen och det är lite blint och det liksom slingrar sig lite, och det är väldigt svårt också när du är på ett sånt där långsamt varv och på grund av att du håller helt till vänster och sen så viker över höger när du bromsar, så det blir väldigt svårt som långsam bil att veta vart man ska positionera sig för att släppa förbi den bilen som kommer på ett bra sätt. Så det är lite problematiskt eller på banan, och just som sagt, den där muren i utgången, den kommer verkligen ut. Och på grund av det så skriver jag också att använd inte apexkurven, för att så fort du tar den apexkurven så ofta studsar man till lite, och den där studsen, den vill du inte ha, för då sitter man ofta som ett frimärke i muren. Och det har vi sett många gånger genom åren.
Typ, det finns även här då en bra avåkningszon att använda. Hur är den då rent reaktionsmässigt? Måste man vara väldigt snabb och ta den också för att klara sig där? Eller får man förvarning?
Du har lite mer att spela på, men även där så är den är inte helt optimal, så du måste ändå ta ett snabbt beslut. Så fort du börjar låsa upp däcken så måste du besluta dig för att åka rakt egentligen. Men man ser ju oftast på kvalet och i racen att även när du börjar låsa upp så försöker folk gå igenom där ändå. Och det är då oftast det, för att just avåkningszonen där är så tajt också, så åker du in i den så tar det typ en minut att få runt bilen och komma tillbaka på banan, och det har man ju oftast inte råd med i race eller kval.
Och det var en annan snackis när vi kom till Baku första gången. Det var mycket backande tillbaka ut på banan i de här avåkningszonerna. Det är inte alltid så lätt att göra den där spin around som man kommer på rätt väg. Och många letar efter backväxeln. Och det var nästan så att man behövde få dispa. För det är ju inte egentligen tillåtet att backa upp på banan igen. Och det där är ju lite lurigt när det inte finns tillräckligt med utrymme. Visst var det en snackis bland er förare och med tävlingsledningen?
Ja, problemet är att många av de här avåkningszonerna just i Baku är så extremt tajta, och jag menar, det kan tyckas se lätt ut, men att dra runt en F1-bil så stora som de är idag och spinna runt i en sån där tajt avåkningszon, du måste vara rätt så precis och du har inte jättemycket att spela med, och man känner sig bra dum om man först har bromsat på sig och sen kör man bort framvingen för att du ska försöka göra en snygg spin around där för att komma ut. Så det är det som gör att oftast vill du då backa för att liksom vara på den säkra sidan.
Och det är ju ett bra dåligt alternativ. Vi kanske minns Daniel Ricciardo igen, som backade rakt in i Daniel Kvyat efter att ha kört in i avåkningszonen i kurva 3. Han gjorde just det och tittade sig inte för helt enkelt. Inte så lätt i de här bilarna såklart, men rakt in i Kvyat. Och det blev ju det var inte så bra faktiskt. Nåväl, det är om detta. Vi kommer till kurva 16 nu då, innan det är flat out hela vägen hem.
Precis, kurva 16 då, så kan man använda både apex och exit curben. Det viktigaste här är att sätta utgången. Och hellre lite tidigt på bromsen, just för att vara säker på att du kan komma tidigt på gas och sätta den där utgången. För den är ju så extremt viktigt i och med att du håller fullt i, jag vet inte om det är det 1,5 kilometer eller vad?
2,5 kilometer från 16.
Mm. Så som sagt, utgången är allt där. Och sen håller man ju sen, kurva 18-19 är ju lite längre fram, men det är ju bara easy flat. Det är bara kurvnamn egentligen.
Just det. Och DRS:en startar egentligen inte förrän i höjd med depåinfarten, som också är lite omdiskuterad på den här banan faktiskt. Med linjen, den här commitment-linjen eller vad man ska kalla det då, innan man ska in där. Det kan bli rätt rörigt och farligt. Det går ju som sagt helt galet fort, och riktigt snabbt gick det ju då de sista åren med smal bil, det vill säga första året man var där. Det var väl då det uppnåddes farter över 380 km i timmen, tror jag, på raksträckan där upp mot kurva 1. Vad är nyckeln till snabb varvtid i Baku? Det känns som att gamla stan där kan man mest förlora tid om man kör för hårt, så att säga. Men finns det inbromsningar med 90 grader, eller vad säger du?
Ja, men som på alltid på stadsbanan tycker jag det handlar om att hitta rytmen, ha ett förtroende för bilen, och den här banan handlar mycket om att ha förtroende i inbromsningarna, lita på bilen i inbromsningarna så man kan bromsa sent. Och sen tror jag också just på den här banan så handlar det mycket om att inte överköra, för överkör du bilen och inte kommer på gas tidigt så kostar det mycket varv tid, med att det är så många kurvor som är 90 grader med längre raker efter, och då tappar du någon tiondel i utgången där, så börjar du med hela rakan och den där tiondelen blir helt plötsligt tre tiondelar innan du har kommit nästa inbromsning. Så det handlar om att vara smart, hitta rytmen och ha en bil som är bra i inbromsningarna.